Det enda liv vi har är dyrbart. Det går inte i repris. Och eftersom det är både vackert och skört så bör det hanteras varsamt. I den bibeltext som vi ska läsa den en gång till. Det är samma text som Renate läste. Psalm 8 av David. I den psalmen så ser man den här spänningen mellan skönheten och skörheten. Vi hörde den från Folkbibelns översättning och jag ska läsa den även från Bibel 2000. David skriver: Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havet stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Herre vår härskare, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Och när jag ser din himmel, dina fingrars verk, vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du tar dig an honom? Så stod det i Folkbibeln, och i Bibel 2000 står det: vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Det är den spänningen mellan skönheten och skörheten som vi lever våra liv. Som sårbara, dödliga varelser är vi samtidigt skapade till Guds likhet, krönta med ära och härlighet, som David uttrycker det. Det betyder att vi mitt i vår mänskliga skörhet är ämnade att avspegla något av Guds egen skönhet. I vårt sköra, dödliga liv har Gud lagt ner en skatt med återglans från hans egen skönhet och härlighet. Han har, som Paulus uttrycker det i andra Korintherbrevet, lagt sin skatt i bräckliga lerkärl. I skörheten finns skönheten. Nästan till en gud krönt med härlighet och ära. Det är Davids människosyn. Och den människosynen är djupt förankrad i hans gudsbild. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Med ära och härlighet krönte han människan. Det betyder att han som själv är skönhetens källa har format sitt sigill i oss. Det betyder att han har skapat oss efter sin egen bild, med sig själv som förebild, eller närmare bestämt med Kristus som förebild, han som är både gudasonen och människosonen. Att vi hungrar och törstar efter skönhet och liv, det tror jag är någonting som ligger i vår gudslikhet. Vi dras till skönheten därför att vi från första början har blivit märkta av Guds härlighet. Och därför tror jag finns det här igenkännandet när vi upplever skönheten. Att möta Gud är att möta skönhet. Att leva med Gud är att bära skatten, skönheten som inte ska vissna i sin egen dödliga kropp, i sin egen sårbara mänsklighet. Skatten som alltså är Kristus i oss tar inte bort vår mänskliga bräcklighet, utan vi är fortfarande en del av den förgängliga skapelsen som vissnar och dör, lik blomman på ängen. Samtidigt sträcker vi oss efter evighet, efter det som förblir, det som är Gud. Den skönhet som finns i världen och i livet är ett språk som talar om Gud, skönhetens källa. Och det språket, om det språket skrev Paulus i sitt brev till romarna, kapitel 1. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Om vi däremot tänker bort Gud, så blir skönheten, precis som godheten, kärleken och sanningen och rätten, i grunden något ganska obegripligt. Om alltets innersta är tomhet, varifrån kommer då skönheten? Och varifrån kommer vår dragning till skönheten? Det blir som ett språk utan mening. Det blir som en förgyllning av det meningslösa. Vi måste också undra, var kommer fulheten ifrån? Och ibland till råga på allt, människans dragning till det fula. Och varifrån kommer förresten den där smärtkänslan som så lätt blandar sig i vår upplevelse av skönhet? Det är så vackert så att det gör ont, säger vi ibland. Varför detta stråk av vemod i vårt möte med skönheten? Jag tänker att det kanske beror på att det gör ont att påminnas om någonting som man har förlorat. Vad har vi förlorat? Paulus konstaterar lite längre fram i Romarbrevet i kapitel 3 att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Härligheten från Gud, den ograverade skönheten, har blivit ett förlorat paradis. Och därför, när vi uppfångar en ton från den bortglömda musiken och en skärva från bilden som gick sönder, gudsbilden, så vaknar också smärtan. Det gör ont. Och då blir själva skönheten på något sätt en påminnelse om livets skörhet. Så här vackert är det inte alltid. I mötet med skönheten så påminns vi också om vissnandet. Att vårt liv är obeständigt och flyktigt. Och att allt inte är vackert. Det finns sånt som gör ont. Och det finns sånt som är ont. Det finns ett djupt samband mellan skönheten och godheten. Och dit i samma sammanhang hör också glädjen. Ett skapande är ju alltid ett uttryck för vad som finns i den som skapar. Så därför blir det vackert när Gud skapar. Och därför blir det gott när Gud skapar. För Gud är god och Gud är vacker. Och se, det var mycket gott, heter det i första Mosebok 1, när Guds skapelse står färdig. Och det hebreiska ord som används för gott eller god är tov. Och det betyder också vacker, ljuvlig och även lycklig. Så det hör ihop. Godheten, skönheten, glädjen. Det är samma källa, samma rot. Det här ordet tov, det används också om något som har god kvalitet. Och godheten kan vara både etisk och estetisk. Jag tycker att det är en stor poäng i detta att hebreiskan inte skiljer så noga mellan det goda och det sköna. Och så är det också i grekiskan. Ordet kalos, som betyder både god och vacker, är ju det ord som används när Jesus säger i Johannes 10 att han är den gode herden. Det finns ett djupt samband också mellan skönheten och livsmodet, hoppet eller glädjen. Att möta skönhet och att möta godhet och att ge den vidare föder mod och lust att leva. När skönheten och godheten försvinner ur synfältet så vissnar också hoppet och det blir tungt att leva. Å andra sidan kan också en enkel beröring av skönhet ge kraft att orka lite till. Och det gäller då inte bara en inre skönhet utan också den som vi kan uppfatta med våra sinnen. För den skönheten berättar också för oss om att godhet finns, att Gud finns. Och det finns ju vittnesbörd från till exempel koncentrationslägren och även från andra omänskliga förhållanden om att ett litet intryck av skönhet kunde förmedla en gnista av livsmod och motivation att hålla ut lite till. Är det inte också så att djupa skönhetsintryck på något sätt rör vid vår längtan efter godhet? Efter att själva vara goda och sanna. Eller med ett annat ord, vackra. När vi ser skönhet vill vi också bli vackra och goda. Till sist ska vi bara förflytta oss en liten stund till öknet och berget Sinai och Andra Mosebok 33. Israels barn är på väg mot löfteslandet och de har just haft ett uppehåll i vandringen. Och Mose, han bär i sitt hjärta en stor sorg efter att folket har tillverkat en guldkalv för att tillbedja istället för sin levande Gud. Men Gud har nu signalerat att det är dags att bryta upp och dra vidare mot målet. Och Mose känner att nu behöver han kraft, nu behöver han mod. Utmaningen som ligger framför är stor. Han har många härliga upplevelser bakom sig. Alldeles nyss har han till exempel sett Guds helighet på berget. Det var en mäktig upplevelse, för att inte säga fullständigt outhärdlig. Han minns ju också en annan gång i samma öken när en buske plötsligt började brinna av Guds härlighet. Det hade varit en bländande skönhetsupplevelse som satte djupa spår i hans liv. Men nu är Mose desperat igen. Han vet från djupet av sitt hjärta att han än en gång måste få se en glimt av Gud för att orka gå vidare med sitt ansvar. Och när han har talat ut med Gud om sin villrådighet inför den fortsatta färden så ber han den djärva bönen: låt mig se din härlighet. Och Gud svarar: jag ska låta all min skönhet gå förbi dig där du står. Och jag ska utropa namnet Herren inför dig. Det hebreiska ordet för skönhet är här återigen tov. Detsamma som användes i första Mosebok om den goda skapelsen. Och därför kan man också översätta som folkbibeln har gjort: jag ska låta all min godhet gå förbi dig eller gå framför dig. Guds skönhet hör samman med hans godhet. Guds godhet är vacker och Gud skapar det som är vackert. Han vill ge oss godhet, skönhet och glädje. Låt oss be. Helige Gud, du är skönhetens källa. Om dig sjunger hela skapelsen och jorden är full av din härlighet. Underbart har du skapat oss alla, var och en med sin egen skönhet. Vi tackar dig för den skönaste av alla, din älskade son. Han som liknar både dig och oss och som ger oss liv genom sin död. Herre, bevara oss i dig dag för dag, också denna sommar som ligger framför. Låt din godhet, din glädje, din skönhet bo i våra hjärtan och ge oss mod. Amen.